Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay. Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Så där nära mikrofonen.
Desto närmare desto bättre.
Ja. Nu ska jag lägga på min allra sensuellaste röst. Hej Alexander.
Den passar mycket.
Sträck på er riktigt njutningsfullt och rör varandra.
Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Hej och välkommen till podcastversionen av Dilemma. Här i podden har vi ju en exklusiv inledning som inte hörs i radio när vi tänkte prata om ett personligt dilemma från panelen. Sen fortsätter programmet som vanligt. Och lyssnar du på iTunes eller podcast, då får du hemskt gärna prenumerera på den här podden och ge oss en recension efteråt. Och så ska du mejla mig på dilemma@mixmegapol.se så ger panelen sina tips och synvinklar på ditt dilemma. Dagens panel, det är 3 av de vårigaste ansiktena som maj månad kan producera. Det är Micke Tornving, Linda Lindoff och Alexandra Pascalido. Välkomna!
Tackar.
Tack så mycket.
Ska vi börja från min vänstra flanka, Micke Tornving?
Ja.
Du är laddar upp, vad jag förstår, för inför västkusteffekten som ska gå av stapeln i sommar.
Ja.
Berätta om det.
Oj, det kom hastigt på. Ja.
Vill du att du ska presentera som komiker och skådespelare, parlamentet, Johan Falk, SNN News Player?
Nej. Nej, men vi är ett gäng komiker som ska åka ut i sommar och göra ett antal föreställningar, och det är framförallt för att vi trivs med varandra och tycker att det är trevligt.
Mm. Ett hårt schema, en vecka eller en och en halv vecka?
Ja, en och en halv vecka tror jag nog att det blir.
Ja. Varje kväll kör ni?
Mm.
Ja, trevligt. Linda Lindoff,
ja, hej.
Förlåt mig.
Ja.
Mm. Hur, nej, men går det? Hur typ går det för dig?
Det är bara...
går det bra för er?
Ja, alla är förlåtna.
Och har funnits varandra. För det har varit lite tufft
att
ta.
Ja, det har varit lite tufft.
Ja.
Men det är ju svårt att prata om sådana saker som synd och skam och öppna upp.
Recensenter gillar inte känslotv överhuvudtaget. De är ju stenhårda, iskalla.
Nej, ja. Nej, men alltså så här, sen smaken är ju lite olika beroende på vad man vill ha. Och, så där. Och vill man ha känslor, så jag kan säga att de recensioner som jag har fått av tv-tittarna och publiken har ju varit otroligt fin och bra.
Mm.
Så på så vis är det härligt.
Har du något minne som du kommer ihåg speciellt? Sådär?
Ja, alltså ganska många minnen. Framförallt är det ju när en mamma, till exempel då hennes son, då möts efter över 20 år och de hittar tillbaka till varandra. Efter att inte ha hörts på över 20 år så står de där i hallen och kramas. Sådana saker minns mig. Att få förena människor, det är ju stort.
Någon slags fredsmäklare är du.
Ja, och kärleksförmedlare.
Ja, skulle begära till Iran.
Till Iran?
Ja, där behövs det mycket kärlek nu. Känns det som...
Men du vet att vi har dragit igång med bönderna ju. Det är ju just nu, det här är superviktigt. Oh! Kan jag bara säga det här bara?
Ja, gör det.
Bonden Per, han spelar fiol. Och han kan spela allt på fiol. Och han har massor av fina träd på sin tomt och ett fint hus och kor och allt möjligt. Och han har fått lite för få brev. Så ni måste skriva till bonden Per. Han förtjänar kärlek kanske mer än någon annan i världen.
Jag kör, jag är redo, jag skriver.
Han har redan börjat skissa lite grann på en öppning. Här på
Gud, och är du singel, Alexander?
Nej. Jag svarar inte på
Alexander, han har stått alldeles tyst. Jag har aldrig hört Alexander så tyst någonsin som när du stod och lyssnade på Linda här.
Nej. Jag lyssnar fokuserad här.
Du är jättevälkommen, Alexander. Tack,
Per.
Och du ska bilda en ny akademi har vi kunnat läsa på Twitter.
Bra,
ja.
Ja.
Det krävs en grek. Svenska akademin.
Det krävs en grek för att starta en ny akademi. Det var ju vi som startade allt en gång i tiden. Min morfar Platon, han stod där på Agoran i Aten.
Ja.
och samlade de misogyna männen.
Det började bra, men sen känns det som att det planar ut lite.
De tappar bollen, kan man ju säga. Och sen så har ju Svenska Akademin också klantat sig. Jag ska inte ens karakterisera hur mycket de har klantat sig. Men här står vi alltså idag, världens mest jämställda land, som inte förmår, med en Svensk Akademin, med kungen som beskyddare, men en akademi som inte förmår dela ut världens viktigaste, finaste litteraturpris.
Nej.
Det starkaste varumärket. Och jag sörjer vårt anseende.
Men det läcker ju som ett såll, så att man blir rädd att det ska läcka ut.
Men inte bara det, jag tänker på sexuella trakasserier som de har blundat för, och korruption. Så då tänkte jag sen, jag drar igång en ny akademi. Och nu kan jag säga att idag är vi över 50 personer.
Mm-hmm.
Och det tillkommer hela tiden nya medlemmar. Och det är helt fantastiskt. Och du har ju en mycket speciell inbjudan. Kanske vår andra medverkan här också. På galan den 10 december. När det här Nobelpriset i litteratur, det nya, fräscha, ska delas ut.
Trevligt. Kan du läcka till mig vem det blir?
Det beror på vad du kan betala. Vi är så fattiga just nu. Så att det här skojar.
Okay.
Nej, det går inte för
Micke Tornving, du höll upp handen där. Var det något du ville säga?
Ja, alltså,
dilemma,
det är lite kul det här med Nobelpriset i litteratur. Det var ett biuppdrag som akademin motvilligt accepterade en gång i tiden. En liten bisyssla. Det var inte alls det primära. Jag tror inte att det är det fortfarande heller, utan det är en sån liten
det primära
sideshow.
Var ordlistan eller vad?
Ja, ordlistan och att vårda det svenska språket.
Där ser man får lära. Och jag har också fått lära mig att du ska ha ett dilemma idag, Micke.
Ja.
Berätta om någonting som du har gått och brottats med.
Ja, det här är så jobbigt så att det är riktigt jobbigt.
Nej.
När man ska åka och återvinna, då tycker jag att det är jättejobbigt när det finns en rom där. För att jag har nästan aldrig kontanter. Och då är det ju liksom en sån här trading-situation där, va? Att man ska lämna över sin skit till honom eller henne, och så ska de genomföra den här sorteringen åt den. Det behövs ju inte egentligen. Det är ju en syssla som man kan utföra själv. Men om man nu går in i den transaktionen, då måste man ju lämna någon form av ersättning. Så att när jag inte har kontanter på mig, eller tycker att jag känner jag orkar inte mer, då kan jag någon annanstans. Visst är det hemskt? När man lämnar tomflaskor och pappkartonger och plastpåsar. Ni inne i stan gör väl inte sånt, men vi andra människor som bor utanför.
Där är en tiggare så att säga, bredvid de här stationerna.
Ja.
Och du har inte kontanter med dig. Det är ju ett problem, tror jag, som vi som vill ge. Men alltså, man kan inte tänka sig att de har Swish och sådär.
Ja, kanske.
Kanske kommer. Ja.
Men brukar du vilja ha hjälpen? Inte det.
Nej, jag vill inte,
det är kontanterna som är dilemmat.
Jag vill inte ha hjälp. Alltså, dilemmat är ju att det här är en tjänst som jag inte vill köpa. Men den här personen står på en anläggning som jag måste till för att lämna från mig mina grejer.
Men och om jag du är säger jag med själv?
Ja, men jag är fullt medveten om att den här personen också har ekonomiskt betydligt kärvare än vad jag har. Så att det är en situation där hela mitt väsen revolterar. Och
du tvingas till ett filosofiskt ställningstagande.
Ja, jag gör ju det. Va?
Men jag tycker det är ganska enkelt. Jag kan lösa ditt problem. Ja.
Alexandra, du har munnen full med macka, det vet du va?
Alltså, det är så pinsamt där. Nej, men så här, jag hängde ju med romer som tvingades tiga i ett helt år. Jag kan bara säga så här, de är helt vanliga människor, även om man ibland inte tror det. Jag vet att de har att det är väldigt många som står vid sina sopstationer. Därför att väldigt många blir ju irriterade när de bara sitter och tigger utanför ett varuhus. Och då hävdar de flesta svenskarna som jag pratar med att det är bättre om de gör något så att de förtjänar de här pengarna helt enkelt. Och då har de börjat ställa sig utanför sopstationer. Och då tycker jag att det ändå, makten är din. Det är bara att säga så här, no thank you. Nej tack.
Ja, det är klart att den är det, va?
Förstår jag. Tycker inte att och jag har varit med om det. Vi lever i ett kontantlöst samhälle. Jag har nästan aldrig med kontanter.
Det är ju ett jätteproblem att man inte
eller
har.
Eller hur?
Ja, absolut, inte jag heller.
Så antingen så säger du till och med att du får ta ut pengar eller något sådär, men jag skulle bara säga att nej tack, om du upplever att du inte behöver hjälp. Så tycker jag, för hade det stått en svensk där, hur hade du reagerat då? Jag tycker man ska behandla alla lika.
Jo, det är klart att man ska göra det, va? Men det som står i vägen för mitt beslut här nu, det är ju att jag är medveten om deras utsatta situation.
Det är en enorm diskrepans mellan dig och
en. Ja, det är det, va? Det är en fenomen. Och det är det som står i vägen för mig.
Dåligt samvete.
Ja. Jag får jättedåligt samvete. Va?
Då tänker jag så som Alexandra sa. Kan man inte bara säga nej tack, jag vill göra det här själv?
Jo, det kan man självklart göra, och ofta gör jag det. Men ibland om jag ser att fan, idag orkar jag inte ta den här diskussionen. Jag orkar
men
inte
det
ta
blir
den.
En diskussion alltså?
Ja, men
han säger
inte,
jag vill.
Nej, men nej. Det blir ett ställningstagande. Okay. Jag måste konfrontera den här personen och säga hej, jag vill inte ha dina tjänster. Utan jag
allt
slänger min skit själv.
Och det får dig mot dåligt.
Vanligt. Såklart. Va?
Mm. Då känner du att du är en dålig människa. En låg moral.
Det är två saker. Jag känner dels att jag är en dålig människa, och sen så känner jag någonting obehagligt, att jag känner en irritation över att jag behöver göra det här ställningstagandet. Mm. Och det är ju intressant att gräva i.
Men det här är ju ganska generellt när det gäller tiggare. Ska man ge folk som ser ut att ha det svårt och som ber om pengar, ska man ge dem pengar eller inte? Mm. Det är egentligen där vi landar någonstans. Och ja, då finns det olika sätt att se på.
I synnerhet i dessa tider när varannan journalist tigger pengar på Swish.
Ja, så kan det också vara. Men det är ju lite grann så att vi världen har ju sett ut så här hela tiden. Alltså det är ju bara att resa utanför knutarna i Europa, till och med i Europa, så är det är ojämlikt där ute. Ja.
Och
det har bara kommit lite närmare, och vi har varit tvungna att konfronteras med det. Det har ju funnits hela tiden.
Och det bara växer.
Så var landar vi nu då i detta dilemma?
Ja, det är ni som ska lösa mycket problem. Ska han ha dåligt samvete eller inte? Som jag förstår det så tycker Alexander att han inte ska ha det. Därför att inte mer dåligt samvete för att han överhuvudtaget tillhör de här rika västerlänningarna. Ett konstant dåligt samvete, men inte mer för att jag sitter en...
Nej, men det har jag har faktiskt inte dåligt samvete för att jag är född i Sverige och har pluggat.
Man behöver inte ha dåligt samvete, men man kanske ska vara medveten om sina privilegier. Att vi har levt i ett av världens absolut rikaste länder. Mm. Och det handlar också... Då, den som är stark måste också hjälpa andra. Mm. Tänker jag.
Det känns som att vi
ja, nu måste vi.
Det här blev ett annat program.
Vi ut oss här och försöker lösa alla världens problem i den här podden som ändå, det var ändå bara Mickes problem här. För att knyta ihop säcken här lite grann. Ska Micke ta med sig pengar varje gång han går till återvinningsstationen eller inte, Linda? Linda, vad tycker du?
Jag tycker han måste göra så som det känns i hjärtat. Mm. Och vill han inte betala, och kan han inte betala, så ska han sköta sin sophantering själv.
Alexandra, vad säger du?
Nej, men han har ju rätt att säga nej, såklart. Han är en fri man, en privilegierad man såklart också. Så att jag tycker så här, om han vet att han ändå ska dit, alltså man måste ju planera om man ska slänga sina sopor. Och om ta med sig en liten 50-lapp varannan gång då.
Men det känns det som att du fått leta ditt hjärta mycket och fått någorlunda.
Ja, jag tror jag satt igång någonting på sociala medier. Mm. Jag är ganska övertygad om.
Möjligen.
Men lyckligtvis har ju inte jag sociala medier, så jag skiter väl i det.
Lillo.
Gräla på ni.
Nu fortsätter programmet som vanligt i alla fall. Hejsan, Dilemma-panelen heter Beatrice. Jag vill inte ha med mitt nyblivna ex på min förlossning. Vi håller på att göra slut och jag mår dåligt av hans närvaro. Problemet är att han hemskt gärna vill vara med på förlossningen. Han är ju trots allt pappa till barnet. Borde jag låta honom vara med? Trots att jag antagligen kommer bli stressad och irriterad av hans uppsyn, undrar Beatrice. Linda Lindhoff.
Ja, det är ju lite dilemma tycker jag. Men kanske inte inne i rummet precis när det händer. Om det stressar henne och hon mår sämre av det, så kanske förlossningen blir sämre. Så där tycker jag att hon får bestämma själv, vara själv i rummet om hon vill. Men låt han vara i korridoren utanför och vara snabbt in när den ligger vid bröstet.
Okej, men inte in i förlossningen. Så mycket Tomving.
Nej, jag håller med Linda, det är hennes val. Va? Men samtidigt så tycker jag att man ska tänka så här. Om vill hon att den här exet, hur knäpp han än är, ska ha en fungerande och långsiktig relation med det här barnet, som den pappa han ju faktiskt är, va? Så ska hon ta det i beaktande när hon fattar sitt beslut. Kan hon sätta sig över den här tillfälliga irritationen, som säkert är fullt begriplig, och ändå låta honom vara med för den framtida relationen med barnets skull.
Men han använder ju ord som att det skulle stressa henne eller försämra henne.
Ja, men
hon skulle bli
irriterad. Det är ju inte bra i samband med förlossning.
Jag vet det. Hon skriver att hon har ett dilemma. Och jag säger åt henne att hon ska ta det i beaktande och se om det kanske kan få henne att liksom hitta ett sätt att bortse från den här irritationen till honom så att de behåller sitt lugn.
Så det, alltså, ja, i bästa världen så vore det bäst om han var med, tycker du? Om hon kunde bortse från att hon blev stressad och irriterad. Och
tänk en man som man inte gillar som ska se en mellan benen när barnet kommer ut. Man,
ja, fast det har väl gjort förut.
Nej, men om man mår dåligt av det man måste tänka på.
Det finns tillräckligt med barn som ställer till otyg på grund av att de har en pappa som aldrig var närvarande och vi behöver inte fler sådana.
Nej.
Det är hon som fattar beslutet, ja, men hon ska ta det i beaktande, tycker jag.
Alexander Pascalidou, vad säger du?
Jag tycker det är solklart. Han ska inte vara med på förlossningen. De är inte ens tillsammans längre. Det är inte ens ett par längre. Sen är ju en förlossning något av det starkaste men också mest sårbara stunden i en kvinnas liv. Och jag minns att jag inte ville att min kille skulle vara med. Och när
även om du var kär i honom?
Ja, visst han hade sett mig naken när vi hade sex, men det här var en annan känsla. Och då satt min kille och käkade pannbiff medan jag led. Kommer aldrig förlåta honom för det. Och
sen dess,
in i förlossningssalen?
Ja, men det höll på jättemånga timmar så de kom in med mat till honom till slut. Men jag menar att jag tycker inte att det behöver vara självklart att man som kvinna måste ställa upp och ha med någon annan där. Utan jag tror att en man har alla chanser att knyta an till sitt barn sekunden efter.
Ja. Okej, det känns ju som att ni är ganska överens i alla fall att det är hon som bestämmer, och känner hon irriterad och stressad över hans närvaro i förlossningssalen så ska hon absolut inte bjuda in honom där. Men Micke påpekar i alla fall att det är viktigt att hon när en god relation mellan barnet och pappan. Tack. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Hamid. Jag har en kollega som låtsas jobbar ofta. Vi sitter bredvid varandra och jag ser att han slösurfar tills chefen dyker upp. Arbetsgruppen har en gemensam budget som avgör vår bonus. Så min lön påverkas alltså av hans slöande. Jag brukar pika honom men han har alltid bortförklaringar. Stämningen kommer ju inte bli så bra om man får reda på att jag skvallrar till chefen. Vad ska jag göra, undrar Hamid. Alexander Pascalidou.
Hamid. Golare har inga polare. Jag skojar. Nej.
Fast han förlorar på det här på hans slöande. De har gemensam budget.
Ja. Nej, men det är osolidariskt av slöfocken. Han får faktiskt piska honom lite. Och de måste ta upp det här. Jag tycker man ska ta upp det här inför honom. Och säga så här, jag har noterat det här. Varför? Hur? Du kan ju fråga om han har något problem. Eller om han kanske, vad vet jag, han kanske inte har ätit tillräckligt mycket mat. Han kanske är hungrig yr. Vad vet jag, alltså man kan utgå.
Eller bara en lat, det finns gott om
han
folk.
Kan
eller
vara en lat jävel.
En pur latmask. Men precis, men jag tycker man måste ta upp det. För det är, som sagt, det är förkastligt. Och jag blir väldigt irriterad på lata människor.
Tänk om det är så att den här killen inte fuskjobbar eller slöjobbar, utan han faktiskt inte kan sina uppgifter för väl. Så han låtsas för att han inte har kunskapen. Han försöker dölja det för andra så inte de ska märka det. Han vill inte att bluffen ska avslöjas, för han behöver sitt jobb och han behöver sin lön. Så han kanske försöker, men kan inte klara av det. Så innan han tar till arbetsgruppen eller till chefen så tycker jag att han ska prata med den här killen och säga, har du problem? Är det så att du inte förstår dina uppgifter? Kan jag hjälpa dig på något vis? Prata med honom och se om det är något fel. För jag tror att de flesta människor ändå vill göra rätt för sig på jobbet.
Vad säger Micke?
Jag hade nog gjort så här. Att jag hade sagt här, steg ett, det är att jag snackar med de andra i den här arbetsgruppen. Och så får du ta diskussioner med dem. Och steg två, det är att vi snackar med chefen. För jag köper inte att du din lata fan sitter och låtsas jobbar. För det är min bonus som ryker på det. Va? Mm. Och det är jobbigt att ta den konflikten. Det är det. Men den här snubben, för jag är med fan på att det är en snubbe. Han har glidit igenom livet på en jävla räkmacka. Och det är såna här gånger jag önskar verkligen att värnplikten var tillbaka med full kraft. För där gick det inte att smita.
Jag visste att det skulle komma in i militären för ja, någonstans i detta.
Men alltså, Mikael, ta honom i örat.
Mikael, du låter väldigt engagerad i detta. Ja, har du upplevt, har du haft en sån här kompis?
Ja, men det är klart att jag har haft det. Men det var ju i den miljön. Och då tog man honom åt sidan ett gäng och klarade ut för honom att nu hjälper du till att skotta snö, annars sover du fan ute. Va? Och då fick de göra det. Hjälpte de inte till att skotta, då fick de sova under granen.
En lösning är att ni anställer om vilket tonvink till det här jobbet, så löser han biffen helt enkelt.
På den jäveln bara.
Vilken glöd han var.
Alltså, Micke Tornving måste vi säga har en ganska pessimistisk människosyn här, grundsyn.
Den är helt, det är möjligt, men den är helt och hållet erfarenhetsbaserad.
Oj, empiriskt.
Empiriskt prövad.
Medan jag och Linda tänker att han kanske inte har ätit tillräckligt. Han kanske inte kan uppgifter. Nej, men det kanske är lite synd om honom.
Skicka in honom i lumpen.
Jag tycker att Linda har rätt. Va? De flesta människor vill göra rätt. Men det finns vissa som bara försöker glida genom tillvaron. Och då är det här samtalet som du sa då. Det är bra att ta det. Men sen om man håller på att slingra sig då är det bara att smälla på. Mm.
Tack så mycket.
Kanske inte bokstavligt va, Micke?
Jag tror inte på det, därför att det är inte jobbigare att göra sitt jobb än att bara sitta och göra ingenting. Det måste vara tråkigare att sitta och göra ingenting och låtsas göra rätt.
Det är inte det som är problemet på allt. Oftast är det så att det är ganska sköna killar som är så här.
Alltså, men vad gör de istället då?
De åker omkring och ger massage på axlarna, dricker kaffe, snackar skit, men de gör allt annat än vad fan de ska göra.
Han låtsas jobba, hur gör man det?
Ja, men det är precis det man gör. Man sitter och låtsas och snackar, vad skön grej, bra idé.
Jag blev otroligt glad när min då 14-åriga son Hugo, han är 20, när han skulle göra prao eller pryo eller vad fan heter. Och så var han på ett äldreboende eller ett äldre sjukhus. Och så ringer han hem och säger, jag blir sen idag för jag måste jobba över. Nej, men du ska ju bara jobba till 4:45, du är ju prao. Nej, det går ju inte, för hur ska de gamla få kaffe då? Och då kände jag, den här killen, det kommer gå bra för honom.
Ja, ja, visst, det är rätt inställning.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Vi har klarat av konststycket här i Dilemma med att alla i panelerna är överens, men ändå så är det hett och det känns som att det är konflikt och motsättningar i studion. Men det är för att Micke Tornving framförallt är väldigt engagerad.
Jag är morgonsur.
Morgonsur.
Det är så det heter.
Alexander Pascalido här också, och sprider visdomsord, Linda Lindoff och som sagt, ja, Micke Tornving. Alldeles strax är det dags för Håkan, som har mejlat mig på dilemma@mixmegapol.se. Han skriver att hans son platsar inte i fotbollslaget. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Håkan. Min son spelar i ett fotbollslag för 13-åringar som han är ärligt talat inte lika duktig som de andra killarna. Många av grabbarna är riktiga vinnarskallar och man märker deras irritation. Jag tror att alla skulle må bättre i längden om min son byter till ett lag som inte satsar lika hårt. Fast några av hans kompisar spelar i nuvarande laget och han säger att han trivs så bra. Ska jag ändå pusha min 13-åriga son att byta till ett sämre lag? Undrar Håkan. Vad säger Micke Tornving?
Åh gud, vilket svårt. Det här
du
är
har ju
svårt.
Söner.
Ja, jag vet. Det är därför jag tycker att det är svårt. Jag tycker att pappan är lugn och ro, inte i anslutning till träning, utan när de har käkat eller ut och åker bil eller vad sjutton som helst, han har tid med grabben. Så ska han prata med honom och fråga om han tycker att det är kul och om han trivs och om det är någonting som inte är som det ska, och få honom att själv berätta hur det känns. För det kan vara att han trivs med gänget men känner själv antagligen att han inte är riktigt lika vass och lika sugen som de andra. Ja, det ska ju vara kul för dem.
Och han gillar sammanhanget, han gillar kompisarna. Är inte här en framtida materialare?
Vem är det som bedömer det här? Jag tycker det är fruktansvärt hur han kan sitta och säga så om en 13-årig pojke som spelar fotboll. Han kanske är på fel plats i laget bara. Han kanske behöver träna lite mer och lite oftare. Är han helt talanglös? Det tror inte jag. Det är klart att han ska spela kvar med sina kompisar. Sen kan man kanske fråga honom så här: känner du själv att du har en bra plats i laget? Trivs du? Känner han själv, ja pappa, jag är lite sämre än de andra. Ja, men då tränar vi mer. Vi går ut onsdag kväll och så skjuter vi på mål. Eller så tränar vi dribblingar. Fasen, inte ge upp om sin son. Jag blir upprörd.
Du är upprörd. Han ska spela kvar i laget. Om man
ja,
trivs,
jag tycker
ingen
det är konstigt. Han till och med resonerar om det här och analyserar det.
Alexander Pascalido.
Det är klart att han vill sin sons bästa. Mm. Alltså han tror ju faktiskt att hans son mår sämre. Och alla inblandade mår sämre. Även laget som uppenbarligen drabbas av att det finns en som inte alls är på samma nivå.
Men hur ser han det här? Hur tolkar han det här?
Han berättade i brevet att han ser att han drar ner resten av laget också. Och att ingen verkar må bra av det här. Och då tänker jag så här, han får faktiskt ta sitt ansvar som pappa. Mm. Pojken är bara 13 år. Då skulle jag säga så här, du, ska vi inte testa på någonting annat?
Ska man då säga så här, vi petar dig från laget. Din
nej,
pappa tycker
nej, men
inte att det är bra.
Linda, jag tycker så här, att frågan är om vill pojken vara kvar i laget för att han är rädd att bli av med sina kompisar eller för att han tycker att det är kul att spela fotboll? Det är en knäckfråga.
You nailed it. Exakt så mycket jag säger.
Känns som Micke och Alexandra har förståelse för Håkan brevskrivaren, pappan här alltså. Men nej, inte men Linda Lindor.
Linda, kan man hitta en kombination?
Är ganska stor. Det enda frågan han borde ställa. Vill du fortsätta spela fotboll? Älskar du det här eller inte? Och när pojken säger ja, då är det inget snack.
Nej, det tycker Linda, men det tycker inte Alexandra och Micke. Tack så mycket. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Anita. Jag är kortväxt och är ihop med en normal lång man. Jag har fått reda på att han bara har varit ihop med kortväxta kvinnor och han har erkänt att han går igång på det. Vilket gör att jag känner mig osäker. Jag vill ju att han ska älska mig för den han är, för den jag är, va? Vilket han säger att han gör. Men jag kan inte hjälpa att känna att han vill ha mig för att han ska få leva ut sin fetisch. Är det här hjärnspöken eller borde jag försöka träffa någon annan? Undrar Anita. Då säger Micke Tornving.
Ja, vad känner hon för honom?
Ja, det är en bra fråga.
Det är en fråga hon ska ställa sig själv. Mm. Hon ska inte hänga upp det på att han kanske är ihop med henne för att hon är kortväxt eller inte. Utan den fråga hon ska ställa sig själv, det är vad känner jag för den här mannen?
Den känslan kan ingen ta ifrån henne.
Nej, nej, exakt.
Linda Lindor, vad säger du?
Nej, men jag tänker också så här, vad då är det en fetisch? Är det uttalat så att han har sagt det? Att han...
Alltså hon är, om vi säger att hon är 1,45 då, hon är kortväxt till exempel. Han är normal lång, vilket idag är 1,82. Ja. För en kille, ja, ungefär. Jag menar, den differensen, då skulle jag ha liksom alla tjejer jag varit ihop med trott att jag hade en fetisch.
Fetischist.
Ja, men en sak
så
är ju så här,
val.
En sak, ja, är att man attraheras av olika saker. Han kanske attraheras av tjejer som är korta,
petit.
Det behöver inte vara en fetisch, det är något som han attraheras av. Mm. Och då tycker jag allting förändras. För att jag menar, det är inget konstigt att till exempel jag bara har varit ihop med mörkhåriga män. Varför är det så?
Kan man
jag är ju inte fetischist för det. Är jag?
Nej, jag vet inte. Micke, skulle man kunna kalla det för en fetisch att gilla långa mörkhåriga män?
Nej, alltså... Det...
Hon, jag.
Linda Lindorf.
Det är, jag skulle nog säga att en, utan att veta vad den vetenskapliga beskrivningen är, men ska jag säga att en fetisch, det är det som är någonting som är en nästan en nödvändighet för att...
Eller hur, en besatthet.
Att, men, du, ska, ja, att du ska gå igång. Va?
Är inte så att man tycker om det som är en anomali utifrån, som är icke-normativt. Nej.
Och jag, alltså, ska man ställa upp alla mina gamla flickvänner bredvid varandra, det finns ju ingen röd tråd överhuvudtaget. Det är bara som en enda blandning av olika storlekar.
Fint
och längder.
Fint att du inte är diskriminerande.
Nej, jag tar ju de som är intresserade av mig. Det är så jag jobbar.
Liksom. Den gamla klassiken.
En bra dejt för Micke, det är en tjej som dyker upp.
Fint kriterium. Ja. Alla som
andas
gillar mig.
Hon dyker upp och inte kräks när hon kysser mig, då är hon min.
Alexandra Pascalini, vad säger du?
Jag hör någonting här i det här brevet. Nämligen en liten osäkerhet. Mm. Ett bräckligt självförtroende. När man plötsligt börjar tänka, liksom, undrar, vill han verkligen ha mig? Och varför, om han vill ha mig? Och egentligen så låter det som att det grundar sig att jag inte riktigt känner mig värdig att bli älskad.
Mm, det tror jag också.
Och jag tycker att, tänk bort huruvida han är fetischist eller han har typecastat sina flickvänner eller sina liksom kärleksobjekt eller vad det nu är. Utan bara gå tillbaka till dig själv och känna att oavsett hur lång eller kort du är, så är du en människa som är värd att älskas.
Anita, det kan ju ta lite tid om man har dålig självkänsla. Det kan ju ta tid att bygga upp.
Det tar ju inte en dag eller ett dygn tyvärr.
Utan, det räcker inte med att se sig i spegeln. Men du har ju helt rätt i det du säger. Det är jättebra. Men hon kanske, kan hon fråga honom då? Kan hon säga så här någonting?
Fast det är också lite ängsligt. Hon måste väl någonstans inse för sig själv och säga så att nu är det så att han har, faktum är, han har valt mig och varför han har gjort det, det är hans problem.
Jo, men man kan ändå så här lite skönt under en middag säga, berätta varför du älskar mig. Ja. Det kan man nog vilja höra. Mm. Och sen så kan man gå vidare där någonstans. Så kan man säga, jag älskar dig av alla de här skälen.
Tack så mycket. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Rickard. Vår 11-åriga dotter har en bästa kompis som hon umgås med ofta. När kompisen är hos oss efter skolan så bjuder vi alltid henne på mat. Men när de leker hos kompisen så lämnar de alltid av vår dotter vrålhungrig hos oss. Då har hon fått vänta på kompisens rum medan familjen äter mat. Det känns otroligt snålt. Men vi kan ju inte tvinga dem att bjuda vår dotter på mat. Vår dotter vill ju dessutom stanna hos kompisen så länge hon får. Vad ska vi göra? Undrar Rickard. Alexandra.
Det finns faktiskt en särskild plats i helvetet för de som är snåla mot barn. Ja, jag måste jag säga. Det är det vidrigaste jag vet. Och jag har stått otaliga gånger när jag växte upp i hallen och väntat på dem medan de åt middag. Mm. Och jag hörde hur de skar i sina köttbullar med kniv och gaffel. Och jag kunde se dem genom spegeln när de satt där, fyra stycken, med sina liksom servetter och åt. Och min mamma, jag är uppväxt i en väldigt fattig familj. Men hon sa så här, även om du bara har en liten brödbit kvar så ska du dela den med vem som helst som råkar korsa din väg. Mm. Så jag skulle då säga, när ert barn kommer hem till oss, då ser vi till att de får mat och behandlar vårt barn på samma sätt. Mm. Det är väl liksom en självklarhet, tänker jag.
Rickard tog upp med föräldrarna, de snåla föräldrarna. Linda Lindor, vad tycker du?
Jag håller med Alexander i allt hon säger. Det är fullkomligt obegripligt. Alla har ju råd att ge en liten köttbulle eller en bit potatis. Man kan bara dela. Mamman kan äta lite mindre eller pappan lite mindre. Det är ett litet barn som behöver en matbit. Kan det vara så att familjen här då, som inte bjuder det här barnet på mat, att de har som princip, när vi äter middag så är det bara vi i familjen. Vi pratar om familjesaker, det är bara vi. Så har vi alltid haft det i den här familjen. Men då är det ju något väldigt ovanligt. Då måste de prata med den här familjen. För vi förstår inte.
Vad säger Micke Tornving?
Jag delar helt Alexandras uppgift. Det finns en särskild plats i helvetet. De får till och med stå och vänta utanför helvetet när de är små, snåla för barn. På ett mycket värre ställe.
Helvetets väntrum.
Helvetets väntrum. Och det får landstinget att verka jättehäftigt. Men det man ska kunna säga, han ska kunna säga till det här barnets föräldrar, är det okej att han eller hon äter här med oss på tidigt skede? Eller ringa hem till dem och säga, vi ska käka, är det okej att han eller hon äter här hos oss? Då har man markerat att vi bjuder på mat, va? Yeah. Och i nästa skede när deras barn är hos dem, så kan man säga det, vill ni att vi ska hämta före maten? Eller ska vårt barn äta hos er?
Bra.
För då har de en valmöjlighet, va? Mm. Och då måste de också reagera på det. Alltså så säger, nej, vi ser helst att ni hämtar före maten, för att vi har... Då kan det komma en förklaring. Helig stund i den här familjen och vi äter alla nakna. Eller, jag vet inte vad de har för någon för sig. Så att man ställer den frågan, för då har de en valmöjlighet.
Alla föräldrar som lyssnar på det här utmärkta programmet, den här härliga helgmorgon. Låt oss komma överens om att det finns en oskriven regel som handlar om att bjud alltid alla barn på mat.
Det är väldigt mysigt när man bjuder barnens kompisar och sitter ner tillsammans. Där man kan prata om hur de mår och vad som har hänt på skolan. Man lär känna barnen på ett sätt.
Det är ett utmärkt tillfälle till underrättelseinhämtning.
Ja. Det känns i alla fall som en överens om att bjud alltid alla barn på mat. Ta upp det här med föräldrarna. Markera att ni bjuder deras dotter på mat, minsann. På ett vänligt sätt. Och sen är alla överens om att det finns en särskild plats i helvetet för snåla föräldrar. Först ut idag är Bertil. Hej Dilemmapanelen. Det finns ett gäng barn på gården. De spelar fotboll, skriker och har sig. Sist flög bollen in på min balkong och hade sönder en kruka. Barnen är otrevliga och deras föräldrar har inte mycket mer vett. De vill inte ersätta min kruka. Jag har sagt till hyresvärden, men inget hjälper. Borde jag hålla bollen som utpressning nästa gång, eller vad ska jag göra? Hälsar en man som heter Ove. Nej då, Bertil! Bertil var det som har skrivit in hit. Vad säger Alexander Faskalidon?
Oves lillebror. Jo, men Bertil, jag förstår. Det är oerhört upprörande med barn som leker. Mm. Det borde de ju inte få göra.
Nej, inte alla så barn. Nära honom kanske. Med
jo, men
boll.
Alltså, jag tycker, håll bollen. Om det här känns så otroligt beklämmande och störande, så tycker jag givetvis att du ska behålla bollen och säga, ni får tillbaka bollen mot att jag får en ny kruka. Men sen tycker jag generellt att man får faktiskt vara lite tolerant mot unga som leker.
Mm. Fast man är det rätt mycket, tycker jag. Vad säger du, Linda Lindor?
Nej, jag vet inte, jag skrattar lite, för jag tänker också att bland det härligaste man kan höra är barn som skrattar och leker och så. Jag tycker att barnen ska få leka, de ska få spela fotboll och de ska få stoja. Men om en kruka går sönder av deras lek, på grund av deras lek, då tycker jag att han ska bli ersatt. Mm. Det är åtminstone så.
Vad säger Micke?
Ja, det är en knepig fråga. Och först så ska jag fråga Bertil, som låter som en man som är äldre än vad jag är. Mm. Runt 65 kanske. Mm. 70 skulle jag tro med det namnet. Jo, men Bertil är ju ett namn från 40- och 50-talet. Har du varit lite överdrivet irriterad på dem? Säkert inte utan grund, va? Men hur har
du... Jag kan inte svara just nu, vill jag bara säga.
Nej, men han ska ställa sig den frågan innan han tar fotbollen som gisslan. En väg att gå skulle kunna vara att säga att man pratar med ungarna och säga: jag vet att det inte var meningen att den här bollen skulle åka upp på min balkong, men det här var en kruka som jag tyckte väldigt mycket om.
Ja, redan där har vi
men
satt honom på kartan på något sätt.
Men om man förstör någonting så ska man också fixa det.
Mm. Ersättningsskyldig är man.
Ja, alltså, men nu är det så att Bertil är irriterad på att de leker och skriker överhuvudtaget. Va? Men när en sån här grej händer, då ska man väl bara visa att man blir förbannad på ungarna. Så här, det här var inte okej. Ni vill ha en ny kruka.
Nej.
Lek gärna. Varför inte det?
Nej, men om man går tillbaka till sig själv. När man är småbarnsförälder och har skrikande barn, då plötsligt är man mycket mer tolerant mot andra skrikande bebisar. Mm. Jag tror att Bertil är också bortom den åldern. Och kanske har en mindre tolerant mot barn som leker. Mm. Och om det är olidligt och om han inte ser förändring, då kanske han kan flytta till ett annat område där det inte finns en massa barn som leker.
Men gud, vilket sorgligt boende. Finns det inga barn på det? Oh.
Ja, men det
men vad ska Bertil göra?
Nej, han ska säga till, alltså, de får betala. Han ska behålla bollen tills han får betalt för sin kruka.
Rakt upp och ner, rättvisa tänk.
Jävla skitföräldrar. Tycker jag. Som inte har, föräldrarna till ungarna som inte tar tag i det här.
Men de kanske inte vet om det.
Eller hur, de kanske inte, och du vet, alla föräldrar bryr sig inte.
Nej,
skitföräldrar.
Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Herman. Jag har en väldigt liten penis. En så kallad mikropenis. Jag kan ha sex, men måste ta till andra knep för att tillfredsställa min partner. Mitt återkommande problem är när jag ska berätta för den jag dejtar om min storlek. Det känns konstigt att ta upp alldeles för tidigt, men det känns fult att inte säga något innan vi hamnar i säng. Vad tycker ni? Undrar Herman. Vad säger Alexander Pascalino om det?
Alltså, det är ingen idé att man berättar långt innan sex överhuvudtaget finns på tapeten. Utan jag tycker man ska låta det här utvecklas och sen så berätta det liksom, när det känns som att nu börjar närma sig. Nu kommer vi säkert ligga med varandra så att det inte blir en överraskning och att det blir extra pinsamt och svårt för just Herman.
Nej. Vad säger Linda Lindhoff?
Jag tror att jag har haft män i min omgivning som har haft detta problem. Jag har inte haft en relation med en man.
Varför inte?
Jag har bara inte hamnat där. Men det jag vet med den här killen, det är att man dejtar ganska länge innan sex. Man vill känna sig trygg med den här personen som man dejtar, att det faktiskt finns någonting här. Sen finns det ju tjejer som älskar, ja.
Du gör en stor rörelse här nu, som om du höll i ett baseballträd.
Som älskar själva erigerade...
Ja.
Oj. Så kan det ju vara. Men jag vill bara säga att när man älskar en människa så har man sex på alla möjliga olika vis. Med mikropenis eller jättedong.
Ding-dong.
Varför vågar inte jag säga kolko? Jag vågar inte i radio.
Vad säger Micke Tornving?
Det här är ju ett jag förstår ju att det här är ett jättebesvärligt dilemma. Och antingen så gör det som Linda säger, att du väntar och är helt säker på att det här är en person som gillar dig och som älskar dig som man. Mm. Och då vid något tillfälle så kommer det yppa sig en situation där du kan fråga hur viktigt är hur mannen är utrustad eller är det viktigt att han tillfredsställer dig? För det här behöver jag veta i den här situationen. Annars kommer det här bli jobbigt. Va? Mm. Att du kan vara ganska öppen med det. Och om hon då säger att jag tycker, för det finns faktiskt ganska många kvinnor som jag tror känner en lättnad över att man inte är så vanvettigt välhängd som de porrfilmsstjärna, utan att det viktigaste är att man kan tillfredsställa dem. Mm. Och det finns det många sätt att göra på.
Alltså, orgasmer hänger ju inte alltid ihop med stora snoppar.
Kanske till och med är det så att om man har en mikropenis så är man ännu bättre i sängen än någon som är välhängd. För de kanske de tänker bara såhär, det räcker med att man har bara en stor.
Ja, det är ju bara damma in den så är det klart. Va? Så är det ju inte riktigt.
Nej, men det tror de.
Jo, men de tror det. Så är det ju inte.
Så här man kanske ligger väldigt bra till.
Man har lärt sig en massa sidoskills helt enkelt, som har blivit expert.
Ja, men jag håller med om att jag förstår att det säkert har varit jobbigt på många olika vis i livet för honom, för att det är ju ändå så.
Herman tycker inte att du ska berätta det på första dejten, men berätta det.
När du känner att relationen är seriös, när du känner att det här är någonting jag vill satsa på.
Tack så mycket. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Bella. Av någon anledning jag inte förstår så älskar min chef mig. Han kan vara förvirrad och kan ge folk stora arbetsuppgifter sent, vilket leder till att andra får jobba över och så vidare. Det händer aldrig mig. Jag blir särbehandlad, vilket gör att jag ofta får syrliga kommentarer av mina kollegor. Jag har inte valt det här, men det ger ju mig fördelar. Antingen kan jag tydligt ta parti mot min chef nästa gång det händer, eller så fortsätter jag njuta av min lindriga arbetsbörda. Vad tycker ni? Undrar Bella. Linda Linderfasell.
Kanske att hon ska ta upp det med honom och säga att jag måste nog få lite arbetsuppgifter också, för folk tror nästan att vi ligger med varandra. Jag behöver aldrig göra något extra arbete eller jobba över med som alla andra får det. Hon måste väga fördelarna mot nackdelarna och ta ett eget beslut här. Tycker jag att fördelarna med att inte jobba väger mot nackdelarna, då får jag väl behålla det som det är. Annars måste hon ju prata med chefen och säga att jag gillar dig och älskar att du ger mig fördelar, men sluta.
Gör en analys helt enkelt situationen. Vad säger Alexander Pascalido?
Jag tror att det är ganska svårt att avfärda fördelar.
Ja, det är det. Eller, men det finns ju nackdelar här också.
Du får nackdelar av fördelar.
Dålig arbetsmiljö, avundsjuka kollegor och så vidare.
Ja, det, och avundsjuka och gliringar, det kan man ju faktiskt alltid räkna med. Oavsett om man jobbar för lite eller för mycket.
Men ingenting slår lindrig arbetsbörda. Nej. Det du försöker säga.
Jag skulle ju snarare försöka liksom fråga chefen. Varför får jag, kommer jag så lindrigt undan?
Men Bella väl kanske lite, är han kär i mig?
Ja, men det var det, det är det jag är ute efter.
Vad ska ta det här vägen på slutfesten?
Jag är lite intresserad, jag skulle försöka liksom rota lite i det där. Mm. Varför just det, varför slipper jag? Varför blir jag så gynnsamt behandlad?
Han kanske tycker att hon inte kan.
Eller det var det jag menade, antingen han är han kär i henne,
alla andra är bättre hemlig kär, än hon.
Eller så är hon,
hon slipper göra.
Hon kanske är lite efter. Lite...
Micke här sitter och snickar på ett facit.
Nej, det gör jag inte, men jo, på sätt och vis. Jag tror att hon redan har gjort en analys och jag tror att hon redan har valt. Och det döljer sig i formuleringen, eller så fortsätter jag njuta av min lindriga arbetsbörda.
Det är nästan poetiskt.
Ja, och det borgar jag för att hon har redan gjort ett slags val. Så,
hon står ut med hans uppvaktning.
Ja, det ska hon ju akta sig för. Mm. För det kan ju bli, som höstens diskussioner har visat, väldigt jobbigt. Va?
Fast det är ju någon slags passivt aggressiv uppvaktning som man sysslar med, chefen, är det inte så?
Det kan det vara, men det behöver ju inte vara det, utan han kanske påminner om hennes, om en tjej han var kär i. Det, ofta är det omedvetet.
Nej, men det är omedveten favorisering som kan vara det. Men jag skulle också säga till, varje gång jag får en gliring eller någon sån här liten avundsjuk liten tagg, då ska jag säga att jag snackar med chefen. Det är inte mitt fel, jag har inte gjort någonting.
Nej, hon kan ju också erbjuda sig att hjälpa sina kollegor om hon har det så jobbigt, va? Och visa solidaritet och säga, om du har det tungt nu, jag vet att jag har det mycket lättare än vad du har och du har det här, jag kan ta det här åt dig om du vill. Så löser vi det problemet.
Gulligt, Micke. Gulligt.
Ja, faktiskt. Jag tycker Micke sa kloka ord där.
Hör du det, Micke?
Det var faktiskt oväntat, Micke.
Va?
Gulligt, Micke.
Pratar ni med mig? Va?
Gulligt, Micke. Tack så mycket. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Amanda. Jag är gravid och vår nyfikna sexåring frågar konstant om hur barnet kom in i magen. Jag och min man är inte överens om det är för tidigt att berätta för en sexåring om detta. Vi har sagt något om ett frö i magen som växer när föräldrar kramas. Jag känner att det är dumt att svika hennes förtroende när hon ändå kommer att få reda på sanningen snart. Kan man inte berätta för en sexåring om sex? Undrar Amanda. Vad säger Alexander Pascalido?
Nej, men jag blir generad. Jag tycker det här är så svårt. Det känns som att det känns som igår. Min dotter som nu fyller 10 imorgon. Hon kom fram till mig för några år sedan och bara, mamma, skräckslaget från skolan. Jag har hört om de andra föräldrarna, men jag tror inte att du någonsin skulle göra det här. Vad då menar du? Det här med att du skulle ha sexat. Va? Mamma, du sexar inte. Jag tror, mamma, att du tvingade dig själv att sexa en gång i ditt liv bara för att få mig. Visst är det så, mamma? Ja, så jag...
Och en gång är ingen gång, sa du.
Jag offrade mig en gång för att få detta underverk till barn. Och sedan dess har jag förvandlats
till en lilla... Jag blundade och tänkte på Grekland.
Nej, jag tänkte så på den där lilla grekiska gudinnan som jag har fått. Nej, men jag måste säga att jag tycker det är så svårt. Och hon på något sätt försöker sätta på mig den här glorien, så här jungfru Maria gestalten.
Men då har du alltså inte berättat det, och din dotter är 10
imorgon. Nej, men hon vet ju att jag och hennes pappa någon gång har tvingats göra detta då, den här övningen.
Tvingats? Det är hennes
ordval. Jag har mycket, mycket liksom elegant värjt mig. Jag har dribblat bort diskussionen.
Mm. Linda Lindorff då?
Jag är inte alls så generad när det gäller sånt här. Lycka redan när hon var 4-5 hade hon bok på dagis där det var snoppar och nakenhet och hur snoppen gick in i och hur fröna vandrade ut. Och sen har Vilhelmina då, som är lite yngre, Lycka också 10. Mm. Också vill jag veta det här, så säger de ibland eller vad de nu säger. Och så frågar de, men gör ni det? Så säger jag, det är klart att vi gör. Vi måste vara öppna med det här och att vi tycker att det är härligt. Vi pussas och kramas öppet och vi kanske inte har sex inför barnen, men det vore då inte det värsta som kunde hända ifall de skulle råka komma på oss heller, tycker jag.
Men du stänger ändå dörren till sängkammaren.
Nej, aldrig.
Aldrig.
Nej.
Och barnen kommer in. Nej.
Nej, det gör de ju inte.
Men när de står och tittar.
Nej, det gör de inte.
Är du inte nervös när du har sex och du vet att dina ungar ligger i rummet bredvid?
Nej, jag tänker inte på det just då.
Det är sådana 70-talsprylar med alla ungarna på axlarna, alltså, samtidigt.
Nej, men lugn. Ja. Det har aldrig hänt. Men jag tycker inte att det skulle vara så förskräckligt.
Nej, det kan man ju tycka. Men hur gammal var dina barn, Micke Tornving, när du berättade?
Ingen aning. När de frågar så berättar jag.
Hur säger man att det är 6-åringar, Micke?
Man anpassar budskapet efter mottagaren. Det är ju inte så att man börjar prata analsex och avancerade övningar av bondage med en sexåring.
Nej, det blir ju inte barn
till. Det blir inga barn på analsex, vill jag bara...
Jag vet det. Ja. Jag vet det, Alexander.
Det är en del
Alexander.
Saker som vi måste berätta för Micke, känner jag.
Gammal undersköterska, jobbade på kvinnokliniken. Det är bekant att det inte funkar på det sättet.
Okay.
Men det kommer in ett frö i mammans mage och det stoppar man in med pinken. Va? Hur då?
Pinken?
Med penis eller snorren eller kalla det vad fan du vill. Snoppen tycker jag är ett löjligt ord.
Pinken tycker du inte är det?
Snoppen i snippan.
Ja, snoppen i snippan. Men man förklarar ju på ett enkelt sätt och så kan man dessutom rita. För de är nyfikna, va? Göra en schematisk teckning om det går till. Det här verkar jättekonstigt. Ja, men så här funkar det, säger man liksom.
Ja. Jag vill ha en ålder, Alexander.
En ålder? Jag tycker ju 10.
10? Ja. En ålder, Linda?
Ja, och när de vill veta. Är de 4 eller 5 så får de veta då. Är de
4 eller 5? En ålder, Micke?
Ja, när de frågar.
Tack så mycket. Och hur gamla?
4, 5 kan de vara.
Tack, tack så mycket, Micke Tornving.
Tack så mycket.
Tack så mycket, Linda Lindorff.
Stort tack.
Och tack, Alexander Pascalido.
Tusen tack.
Det har varit så trevligt att vara med er denna söndag morgon. Och så mejlar du där hemma in dina dilemma till dilemma@mixmegapol.se. Kom ihåg att vi byter ut ett namn som är anonym. Nästa helg är jag tillbaka med Hasaro, Regina Lund och Anita Schulman i panelen. Vi säger ha en underbar vår, söndag och toodaloo!
Toodaloo, hej då!